Då säger vi god morgon till alla våra kära kompisar som lyssnar på Offsides podcast med mig, Anders Bengtsson, och med dig, Johan Orenius. Detta är avsnitt 260 för den som eventuellt vill gå tillbaka i tiden och lyssna på de andra 259 avsnitten som vi har fått ur oss under de här 5,5 åren. Jag tänkte, Johan, vi kanske direkt ska börja med att göra en liten recap av vad som hände i Yorkshire i helgen, där då Leeds tog sig an Aston Villa i vad som hade kunnat vara en avgörande match i toppstriden. Men det blev ju inte riktigt det, för att Sheffield United vann ju kvällen innan då, lördagskväll, och säkrade sin direkt plats upp då till Premier League från The Championship. Men jag tänkte att vi skulle ändå fokusera lite grann här inledningsvis på vad som hände där under några minuters tid, som ju har diskuterats och som har vevats i sociala medier. Ska vi köra en liten recap för den som eventuellt har missat detta och som har legat under en sten här de senaste dagarna?
Ja, lite kontext då. Leeds som tappar formen som de har gjort förr på omvårarna och tappat en direktplats uppflyttning till Premier League, halkat ner, och medan Sheffield United har gått om då. Och så mötte de Aston Villa, som du säger, som ju också ligger på en sån här playoff-plats, men några hack längre ner än Leeds. Och det står 0-0 i matchen när en Aston Villa-spelare går ner i däck.
Jonathan Kodia.
Precis, han faller till gräset skadad, men domaren blåser inte för detta. Och Leeds har bollen. Den går ut till spelaren Tyler Roberts. Han får bollen ute vid sidlinjen, ganska nära bänkarna. Han stannar upp lite och ett ögonblick så ser det väl ut som att han ska spela bollen över linjen så att Aston Villa-spelaren kan få bli undersökt. Det gör han inte. Istället så slår han bollen framåt och där dyker polacken Klitsch upp och han fortsätter med bollen och dunkar in 1-0.
Snyggt
till...
Snyggt också. Snyggt avslut.
Ja, det var ett bra avslut. Han dunkar in 1-0 till Leeds. Naughty, 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 sa kommentatorn. Och Aston Villa-spelarna var vansinniga då.
Ja, tumult uppstår i några minuter. Det är folk puttar och det är nästan nävarna hänger i luften. Och folk tycker att detta är fasansfullt då kanske. Och som den kommentator på Sky då understryker. Naughty, naughty, naughty. Mm. Så här gör man inte. Detta är inte sportsmanship.
Nej, det blir palaver då. Och efter vad jag har läst efteråt så... försökte Aston Villa-tränaren Smith, Terry är där också, men Smith som påstod att han försökte övertala Bielsa, Leeds manager, att ni måste ge oss ett mål nu, för så här gör man ju inte. Och Bielsa lyssnade då på detta, eller om man eventuellt kom fram till detta själv, beordrar sina spelare då att vid avsparken så ska ni bara släppa fram Aston Villa så de kan promenera fram och slå in 1-1 så det blir rättvist. Alla lyder, utom en, vår landsman Pontus Jansson, som står längst bak och i ett enmansförsvar ändå gör lite ansatser och försöka hindra Aston Villa från att göra mål. Det lyckas han ju inte med, för målvakten är ju inte med på tåget heller. Han har lämnat kassen liksom. Så med lite, efter lite småtacklingsförsök från Jansson så slår Aston Villa in kvitteringen. Och Jansson ser rätt arg ut efteråt. Och matchen slutar också 1-1. Och det var ju förstås den stora diskussionen efter vem gjorde rätt och vem gjorde fel. Eller gjorde kanske alla rätt eller fel. Jag vet inte vart vi tycker vi ska börja. Det är frågor som återstår då. En fråga man måste ta in där, för det här är ju då en anda av sportsmanship då. Bielsa blev hyllad av en del för att han gjorde det rätta. Och då en fråga som infinner sig om man hade tagit samma beslut ifall det hade varit en direkt avgörande match. För läget var ju sånt att i praktiken så hade Leeds egentligen ingen chans att gå förbi Sheffield United till en sån här direkt uppflyttningsplats, utan... förmodligen så spelar de inte för någonting mer än att försöka hitta lite självförtroende inför playoff. Så det är ju en fråga då. Hade han tagit samma beslut i ett ännu skarpare läge? Det får vi aldrig riktigt veta.
Nej.
Bielsa ville heller inte säga så mycket om... han ville inte kommentera så mycket efteråt. Han sa bara någonting att det som hände, hände. Och engelsk fotboll är kända för sina, för sin höga moral eller något sånt där. Nästa fråga är väl hur grundat Bielsas beslut var. Det går ju ganska snabbt och det är väldigt upprört.
När jag såg det första gången så tänkte jag att det är ju ändå en unik situation som Bielsa ställs inför. På några sekunder, alltså det är det tumultet som uppstår. Det är de här nävarna som ligger i luften och det är hårda ord som utbyts och det är ett pressat läge. Vad ska man göra? Vad är rätt? Vad är fel? Det är liksom moraliska som pågår i hans huvud. Är ju, alltså det måste ju vara hull om buller. Och han tar ett beslut, men jag känner att det kan ju, alltså just den situationen, de där sekunderna som snurrar runt i Bielsas huvud, det kan ju kanske påminna om, du vet, en general eller en kapten i ett krig, om vi säger vid landstigning i Normandie och sådär, ska vi liksom gå vänster eller höger nu? Liksom, detta kan kosta flera hundratusentals, men flera hundra liv om vi tar fel beslut här.
Ja, du kan inte grunna på det här beslutet en dag.
Nej, du har några sekunder på dig att ta det beslutet och det kan få sådana otroliga följder. Inte bara för dig själv, utan för liksom hela livet som alla de här åren har liksom drömt om det här. Nu var det som du sa där, det var inte så att det var avgörande skede. De måste ändå spela playoff-spelet. Men ändå, det är en rätt omänsklig situation att ställa sig i när man inte har ett facit på vad som är rätt eller fel.
Han har väl ingen manual för att om något sånt här uppstår, att då gör jag så här. Nej. Utan det är ju rätt instinktivt säkert.
Det är ju så. Och han tar det och han kanske ångrar sig sen. Men det kan ju inte han gå ut och säga någon gång att fan, det var dumt ändå. För att vi kommer ju till nästa fråga då, vilket jag tycker är det intressantaste i det här. För att Aston Villa-spelaren ligger där skadad, men han vet ju inte hur skadan är med tanke på alla överdrivna filmningar, alla överdrivna typer av maskningar som man har varit med om, som liksom känns som att de eskalerar. Man vet ju inte, och någonstans så finns det här domaren dömer. Man ska lyda domaren. Och jag förstår ju båda argument. Jag förstår de som tycker att det är skithärligt att se Bielsa ta det här beslutet. Och att man ger tillbaka målet till Villa. Men vi står lika mycket i det här läget som säger att vad fan ska vi göra så här? För vi vet ju inte, då kan man ju alltid lägga sig ner.
Ja, och om man försöker argumentera hårt från det ena hållet så kan man ju säga att spelarna, they had it coming med den här typen av situationer genom då eventuellt eskalerat beteende med att man ligger ner i onödan. Ibland för rena filmningar, men att man kanske vill bryta en matchbild, fejka kramp eller vad det nu skulle kunna vara. Ska vi säga att den här spelaren som gick ner blev utbytt sen, men domaren blåste ju inte och man kunde se att han låg ju inte medvetslös där. Så det är ju svårt i stunden att säga att många ligger ju ner under en match. Jag hade nog inte haft några som helst problem med att Leeds hade fortsatt anfalla. Det som gör det lite snårigare är ju den här spelaren som får bollen ut på kanten, Tyler Roberts.
Ja, som signalerar att han är på väg att spela ut den.
Han lyfter armen och stannar upp lite.
Aston Villa-spelaren går ner i tempo och i puls där. De tänker, okej, nu spelar han ut den. Och det är ju det är det momentet som är det som man skulle kunna liksom diskutera om man tar det till domstol. Vad som är rätt och fel.
Ja, precis. Vi hade ju någon liknande sån situation för något år sedan eller två i Allsvenskan. Hammarby mötte Häcken, vet jag. Mm. Och man kan ju säga att det finns en tredje väg som är, fast det är svårt att vara så rationell i stunden, men på pappret skulle det ju låta bra om Leeds bestämmer sig för att behålla bollen inom laget, för domaren dömer och ser ju att han ligger inte medvetslös där, Villaspelaren, men att på något sätt rulla tillbaka den i backlinjen för att markera att vi tänker fortsätta spela. Det är någon slags tredje väg, men det tror jag är mycket begärt att man ska ha den stunden. Nu hoppar vi över Pontus Janssons agerande här, för om Bielsa är den här befälhavaren som tar det här instinktiva beslutet i krig, om vi jämför det med det, då finns det ju ändå menig Jansson som vägrar lyda order och som gör vad han kan för att stoppa fienden, om vi ska fortsätta med krigstermerna. Och jag kan väl tillåta mig att gilla både beslutet att låta Villa göra målet, just med tanke på den här Tyler Roberts agerande och Pontus Janssons instinkt att jag vill aldrig någonsin släppa in ett mål på en fotbollsplan. Sån är jag. Det är mitt jobb. Jag såg också, det blev ju också en diskussion i sig bland lite hur var Janssons agerande. Vad det är rätt att göra. Det verkar som de flesta Leeds-supportrar absolut var för honom. Sen fanns det några som tyckte att han just hans uppgift är att följa order. Och att det kan bli problematiskt med deras relation sen om man inte gör det. Jag tror nog de kommer över det tillsammans. Men de flesta verkade ju gilla att han instinktivt bara vägrade och låta sig bli passerad. Det var nog förnedrande för honom liksom, att inte stoppa när jag kan stoppa.
Nej, det är ju otroligt spännande, för det kan ju mycket väl bli så att Villa och Leeds får mötas på Wembley i avgörande playoff.
Ja, visst.
Till den här Premier League-platsen. Och det är ju spännande, det är ju också ingenting vi har svar på nu, men vilka som psykologiskt har vunnit på det här tumultet i helgen, när de möts, vilka har fått mest energi av det här? Är det Pontus Jansson och hans kombatanter? Eller är det Aston Villa som känner, fy fan, sicka svin de är. Nu ska vi sätta dit dem. Det blir intressant att se. Det kommer bli onekligen otroligt spännande.
Och de här moraliska diskussionerna som ju uppstår ibland, hur man ska agera. För det var nog kontentan, de flesta engelska rubriker verkar det handla om att alltså moralen segrade. Mm. Bra gjort av Leeds. Mm. Och så kan vi gå vidare. Men de uppstår ju ofta när någon gör något sånt här fint. Vi har haft några sådana exempel tidigare. Någon som har erkänt filmning, att det inte var straff.
Herregud, alltså, med tanke på Leeds och Bielsa, du minns att det var när de skulle möta Derby, den här Spygate.
Mm, precis.
Det var också sådär, då dammade liksom de engelska gentlemanship-et av sig själva på något sätt. Men vi är inte sådana här, sen så har man ju själva hur många gånger som helst, alltså på landslagsnivå och sådär. Jag kommer ihåg, jag vet inte om vi pratade om det senast, men Henry Winter, som vi kanske ska återkomma till en annan gång. Så otroliga problemen för tillfället. Alltså. Eleganten.
Kallades då eleganten av Peter Wennman.
Ja. Mm. Men som ju var ute och fördömde det här. Då när det hände med Spygate. Men sen så visade sig då typ om det var VM 2000, om det var 2002. Eller om det var 2006, det minns jag inte. Med England. Där han själv hade kommit över några typ av anteckningar. Någon motståndare. Och skrev ut dem då. Jag vet inte vilken tidning det var han var anställd för då. Och då gjorde han ju precis samma sak. Fast det ska man inte göra enligt sportmanship och gentlemanship och sådana här saker. Jag har så otroliga problem med honom. Och Gary Lineker. Men det återkommer vi till en annan gång.
Ja.
Sicka tomtar det är. Alltså.
Det vill komma till här att det intressanta uppstår ju när man tar ett sånt här beslut att ha hög moralisk svansföring samtidigt som man har någonting att riskera. Mm. När det är ett jämnt läge eller någonting. Då ställs det ju på sin spets. Mm. Och då återkommer man ju till finalen som Villande vann som 17-åring. Semifinalen är det, i Franska öppen 82. Där står det ändå, det står 2-1 i set till Villander och det är ett helt jämnt fjärde set. Och det vet alla som har kikat på lite tennis att 2-1 i set och ett jämnt fjärde set, det är en ganska skör ledning. Mm. En boll hit och dit så är det plötsligt helt jämnt igen. Mm. Att han valde då att han vann matchen, domaren dömde ut Klerk, hans motståndares boll. Villander går in och säger att den var på linjen och vi spelar vidare. Han riskade ju någonting. Mm. Så den gör att liksom, den är fortfarande svårslagen i form av sånt här. Vi har ju Dicanio som stoppar bollen och sånt där. Det finns ju några sådana. Var det Aaron Hunt som erkände någon filmning? Mm. Men det är skillnad på när det sker.
Det är så.
Men mitt i allt detta så går Sheffield United upp.
Mm. The Blades.
Ja, lite i skymundan då. De blev också i både teorin och praktiken efter den här kaotiska Leeds-matchen klara för Premier League. Mm. Och vi säger väl grattis till både dem och till Jonas Dahlqvist då.
Just det.
Som är ju den enda Sheffield United-supporter jag känner till i Sverige. Det finns fler förstås.
Men vi säger också grattis till prins Abdullah bin Masad bin Abdulaziz Al Saud.
Som är ägaren.
Delägare. Han har 50%. Den andra är då Kevin McCabe. Och det här är ju alltså Saudi-familjen. En av många prinsar eller sheiker då som är delägare där som gick in och räddade vid klubben. När de hade typ 2013 kanske. Men sen som har varit i en kamp då med den tidiga ägaren då som äger de andra 50%. Han vill köpa loss och äga klubben i majoritetsägande då. Men har inte lyckats med det riktigt. Men det, ja, det
de var uppe någon gång runt 2007 eller något sånt där. Sen var de väl till och med nere i League One och vände. Men nu tillbaka i Premier League då. Mm. Tillsammans med Norwich va?
Så är det.
Bra! Grattis Sheffield United och vi säger att vi gör det här avsnittet i samarbete med Lexus. Lexus som var ett av de företagen som direkt tog kontakt med oss och uttryckte hur positiva de var till vårt initiativ om att säga nej till spelreklam. Och även om det är svårt att undvika spelreklamsfria miljöer så försöker Lexus ändå prioritera det, vilket gör att de under hela året dessutom kommer synas med helsidor för annonser i vår tidning. Vi har också avsnitt 260 av Offsides podcast i samarbete med Kommunal. Kommunal som är fackförbundet för brandmän. Kommunal arbetar bland annat för att brandmän ska få högre lön, rätt bemanning och en kvalitetssäkrad utbildning. Eller som brandmannen Mattias Lagerman uttrycker det. Jag är fackligt engagerad för att jag vill påverka min arbetsplats och hur jag tycker att Kommunal ska arbeta med våra frågor. Ju fler vi är, ju starkare blir vi vid förhandlingsbordet. Man kan läsa mer om vad Kommunal gör för brandmän på kommunal.se/räddningstjänst.
Ja.
Så var det med det.
Johan, det får man ändå säga att det bröt ut en plötslig pingis. Eller får man lov att säga pingis? Säger man bordtennis? Om man ska vara korrekt.
Kanske det, men låt oss inte träta kring vad som är rätt att säga. Pingis säger vi väl oftast, va?
Men med tanke då på Mattias Falks otroliga bragd, får man ändå säga det, att ta sig till en VM-final. Men där han då förlorar enligt alla förväntningar, kanske då mot kinesen Ma Long, som väl ändå får sägas kanske är tillsammans med Gio Wallner senaste 40 årens stora, stora, stora pingis. Legendar.
Ja, du vill ge in där alltså.
Ja, får man väl inte säga alltså. Det är Gio, så är det Ma Long. Eller?
Ja, ja, det finns några kineser till som har varit bra.
Ja, men i alla fall så skulle man ju kunna hylla, och det behöver vi kanske inte göra för det har så många andra gjort, Mattias Falk. Det är otroligt roligt ju för oss gamla som var med på den här tiden när pingis var så otroligt stort för oss svenska i alla fall.
Ja, noterar du att Jörgen Persson satt i förbundskaptenstolen?
Ja, jag noterade detta.
Jag kunde känna lite för den tidigare förbundskaptenen Ulf Tickan Karlsson, som jag såg fick kommentera Mattias Falks bragd och hur bra det var. Och så stod det bara en liten bisats, så det tyckte jag var starkt. Ulf Tickan Karlsson har varit förbundskapten i många, många år, men klev av förra året. Nu sitter Jörgen Persson där som någon vikarierande förbundskapten tydligen. Men alla som, för det är ju, om vi ska vara ärliga, mest kanske pingisnördar som har frossat i VM de senaste åren, eftersom det inte har varit svenska framgångar. Och då har man inte sett att tickarna har suttit där alltid. Nu sitter man, sitter Jörgen Persson där och en svensk fram i final. Ja, det är klart, det krävdes något sånt. Mm. Och så stod det bara, bra gjort av Falk, eller liksom, vilken fantastisk prestation, säger Ulf Tickan Karlsson, som har tränat Falk under hela hans vuxna liv. Och kunde han känna att han inte fick vara med om det?
Nej, vi har pratat om det lite grann förr. Alltså folk som blir lite grann bortglömda. Och så kommer Jörgen Persson in och bara, för att ta emot hyllningar där.
På ett vick.
Vilket geni han är.
På ett vick.
Ja, på ett vick också.
Ja, men det var kul att se.
Ja, men om man då kanske ska förstå då Falks bragd, så måste man kanske också förstå Kinas dominans då. Alltså VM i pingis eller bordtennis spelas vartannat år, och sen 2005 så hade Kina tagit guld och silver i samtliga herrfinaler. På damsidan är dominansen ännu mer extrem. Där har det varit helkinesiska finaler sedan 1995, inklusive den här helgen som har gått då.
Mm.
Alltså guld och silver i 13 raka VM-turneringar.
Och rätt många brons tror jag också.
Rätt många brons. Ja. Och sen kan man också ta i senaste OS som vann Kina lagguldet på både herr- och damsidan. Det var helkinesiska finaler i både herr- och damsingen. Och ännu mer uppseendeväckande, 21 av de 56 deltagande OS-länderna hade spelarna som var födda i Kina.
Ja, det är ju speciellt.
Ja, det är speciellt.
Det tror jag bara, jag tror inte det får vara så på VM. Det är några särskilda OS-regler. Men då kunde man se att alla de fem OS-spelarna i pingis från Singapore var födda kineser. Mm. Och Italien var det så 4 av 6 eller något. Så de skickas ut, eller tar kanske chansen själva. De är grymma på pingis. Mm. Men i den här mördande interna konkurrensen så kanske de inte satsas på att få spela OS. Så då kan man byta nationalitet och ändå få smaka på ett OS.
Precis.
De siffrorna är faktiskt rätt sjuka. Hälften av länderna som var med i princip i OS hade kinesisk födda spelare.
Ja, det är nog speciellt alltså.
Ja, då fattar man att det är tuffa läger.
Ja, men det är lite som i brassifieringen av fotbollen. Alltså att det kan plötsligt vara en brasse som representerar Qatar för att de vet att jag kommer aldrig få chansen för Selecao.
Ja, även fridrotten kan man ju se det med. Precis. Med kanske ofta varit långdistansare från kanske Östafrika som kan dyka upp för Bahrain eller Qatar. Ofta de gulfländerna där.
Och sen då så kan man väl säga, precis som vad det kanske har, vi pratar ju om den här dokumentären om den ryska gymnasten i tidigare vintras. Heter den The Limit, tror jag att den heter.
Ja, du var väldigt förtjust i
den. Ja, otroligt bra som fanns på SVT. Jag vet inte om det finns kvar. Men lite samma typ av texter, reportage och berättelser har man fått höra från Kina vad det gäller pingisen då. Att det är ju en otroligt hård liksom skola man ska gå i där för att bli framgångsrik. Man ser ju på den här sporten som något, nästan som något andligt, och man lägger otroliga resurser på det. Men det är också stenhård disciplin, och man får stå och nöta och nöta och nöta och nöta, och det är liksom toppning och sånt där. Debatten är inte så stor här.
Det är en stor debatt bollar nu om vi inte får toppa lagen fram till 18 års ålder och inte räkna poäng i matcherna heller. Nej, den debatten förs inte riktigt.
Den har skjuts ner rätt tidigt.
Det var ju faktiskt alltså ordförande Mao Tse-tung som bestämde bestämde att detta ska bli vår folksport. Mm. Och om man varit i Kina någon gång så kan man faktiskt se det med egna ögon utan att ens besöka hallar och så. För det spelas pingis på väldigt många ställen. Och som du säger, de är ute förstås och bestämmer tidigt vilka som ska få extra satsning och kanske bli stöttade av staten. Och extrem konkurrens förstås. Och då kan man, om man är då väldigt, väldigt duktig på pingis och från Kina, men man väljs inte ut som tränarna säger att du är en kommande mästare, man är inte riktigt på den nivån, så kan man ju antingen då byta land, eller så kan man få bli en väldigt, väldigt respekterad sparringpartner. Mm. Läst några sådana texter om de här kinesiska lägren som de har för att komma i form, pågår väl ständigt egentligen. Men då lägger de då tydligen väldigt mycket tid på att de ska få så bra sparring som möjligt. De som är utvalda för att vara singelspelare i en VM-turnering. Som Malong då till exempel. En ung Malong identifieras att han kan bli en mästare som Kong Lingyi. Så han ska få bästa möjliga träning. Och så har man ett stall av sparringpartners som är extremt duktiga. Och man låter också flera av dem gå i rollen av konkurrenter. Mm. Om Falk fortsätter nu vara väldigt bra i världstoppen så kommer det nog vara någon kinesisk pingespelare som så att säga får vara Mattias Falk på lägren.
Ja, man får hans attribut helt enkelt.
Ja, man imiterar honom och hans styrkor och spelar som honom så att de ska få möta på träningarna exakt så som det kan vara sen på VM. Jag läggs ner ganska mycket om det här och det här är inget nytt heller. Jag vet inte om det nämndes. När du sa dokumentärer så har vi den här Bragden också, heter den väl. Den handlar ju om det svenska pingisundret med Waldner och Persson och Äpplet och sådär. Mm. Och när de slog Kina där i, var det Düsseldorf eller något, då var det ju intressant hur de försökte närma sig Kina och hur det spionerades på varandra. Då möter Waldner en spelare som heter Ying Jiliang, tror han heter. Han slår honom i VM-finalen 89, men 87 så förlorade han mot samma Ying Jiliang. Och jag läste en intervju med en kinesisk spelare som då under många av de här lägrena hade sparrat med Ying Jiliang. Mm. Och den här kinesen, vars namn jag tyvärr har glömt nu, han var då Jan-Ove Waldner. Mm. Och han åkte och såg Waldner spela i liksom seriespel och så. Mm. Och studerade honom nära och för att kunna imitera hans spel så bra som möjligt på träning.
Och man skulle ju försöka imitera hans personlighet också.
Han går och tittar.
Han skulle vara lite sådär stökig, så att det fanns också en annan kines som var Jörgen Persson som hade lite koll på honom utanför pingishallarna och sådär. Ja, men nu avgör tåget här nu. Den kinesiska Geo. Okej, okay, ja, du måste ha med det passet nu. När vi, ah, okay.
De här historierna med Daniel Day-Lewis som alltid går in så mycket i sin rollkaraktär. Ja, ja. Att om man ska spela Abraham Lincoln så är han inte bara Lincoln under filminspelningen utan han är Lincoln även privat då. För att liksom vara helt inne i rollen att den här kinesen skulle vara Waldner även civilt då.
Precis. Han kan grilla lite med Bolin. Den kinesiska Bolin.
Ja, precis. Då måste anställas fler. Så. Ja, det knäcket hade man velat göra.
Han sa lite fantasi, va?
Ja. Han fick då spela som Gio på träningarna och det verkade ha varit väldigt hårt då. Han stod och var Gio mot den här Ying Jiliang och varje gång Ying Jiliang inte lyckades vinna så fick han göra armhävningar. Och då stod den här kinesen och skrek över honom medan han gjorde push-ups och sa att jag är bara kopian av Waldner. Hur fan ska du kunna vinna över honom i riktiga VM? Och så åkte han och vann sen mot Waldner 87 innan de... Men, och det finns säkert flera sådana där stories. Men de här siffrorna du gav där, det ger ju också en bra förståelse för hur stor Falks prestation var. Ja, för här talar vi, den här dominansen är nästan, jag vet inte om den går att överträffa i någon annan idrott som är så pastoren då som pingis.
Nej, jag vet inte. Jag vågar inte gå ut så långt och säga att det finns något annat som kan jämföras. Men om vi då pratar om den här otroliga dominansen som Kina står för vad det gäller bordtennisen, så är ju också, alltså de här då diehard, även svenskarna som älskar pingis. Det är ju kanske rätt lätt sådär att när det är ett VM så visst man kanske funderar vilken kines ska vinna. Men det är ju också så här dominansen kan göra att man tappar intresset och suget också. Det behövs att man har ett rätt stort intresse för att hela tiden engagera sig i varje VM som kommer. Och därför så blir det så jävla viktigt kanske för pingisvärlden när en sån som Falk kommer fram.
Ja, det tror jag. För många av oss, även om vi gillar att kolla på pingis, men vi tittar ju kanske bara dit när det är, om det händer något spännande i VM eller OS.
Ja. En svensk plötsligt. Oh,
då blir det stort, ja. Men är det VM som bara, ja, det är någon kines som vinner. Det blir ju också nästan lite orättvist mot de här kinesiska spelarna. Man ser dem bara som en armé, liksom, som då, som du säger, vad sa du, sen 95 har det varit helt kinesiska finaler på damsidan och sen 2005 på herrsidan. Det är bara, ja, det är en kines som vinner. Mm. Jag menar, för oss är det ju givet, om man ser på svenska tennisundret och de tre stora, Edberg, Borg och Villander, så är det ju för oss givet att de är helt olika typer av spelare, olika typer av människor. Mm. Men de här kineserna tittar ju vi bara på som en, som ett kollektiv. Mm. Och vi kanske inte riktigt lär oss namnen. Du sa att Malong är den bästa genom tiderna tillsammans med Waldner.
Jag snackar i taget.
Ja, och så man vet kanske inte skillnaden på liksom honom, Kong Lingyi, Li Guoliang, Ma Wengel, vad de nu hette allihop. Mm. Det blir nästan lite orättvist mot dem. Mm. Att de inte blir, nästan får vara egna personer, utan bara, det är ett system som vinner mer än en jätteduktig idrottare. Mm. Och ännu mer på damsidan. Mm. Du, varken, jag kan inte nämna en världsmästare på damsidan. Nej, de senaste åren.
Inte väl.
Och förmodligen är ju det en av världens bästa idrottare.
Ja, liksom. Genom tiden kanske.
Ja, kanske det till och med.
Vet. Nej, men i alla fall, om vi då ska gå över till fotbollen, ja, och försöka göra någon typ av övergång när det handlar om dominans inom fotbollen, så kan man ju säga då att Juventus säkrade här om veckan, vad var det, den 8:e raka Scudetton i Serie A.
Ja.
Vi har PSG som tog sin, vad var det, 6:e titeln de senaste 7 åren.
Ja, Monaco stack väl emellan där något år, men ja, 6-7 är det nog jag för PSG.
Precis.
Och Bayern tar nu, om de håller undan nu mot Dortmund, så är det rätt många raka där igen nu för Bayern München.
Och man kan ju undra, och det gör ju också att ens intresse för till exempel Serie A, det, man får ju kämpa med det när man vet att det finns en dominant i Serie A. Och likadant i franska ligan har man kanske inte vuxit upp med på det sättet som man gjort med Serie A. Och där har man ju ännu längre avstånd för att verkligen, verkligen gå igång på det. Och framförallt kanske då när PSG är som PSG, den typen av klubb det är. Och så där man vet var kanske pengarna kommer ifrån och den snabba, snabba vägen till framgång. Så är det ju utmaningar man har. Men jag, för de som är också i ligan, det är därför, det har vi ju sagt om Allsvenskan så många gånger, liksom, att jämnheten eller ovissheten. Nu har man ju eventuellt så att Malmö FF håller på att göra, ta ett försprång vad det gäller ekonomin, vilket gör att man kommer vinna ännu mer framöver kanske. Men det har ju hela tiden funnits där, ovissheten.
Och den har varit viktig för oss.
Den har varit otroligt viktig för oss. Då har man liksom kunnat kompensera med kanske lite sämre liga, men ovissheten har gjort att det ändå är jävligt kul att vinna varje säsong.
Ja, det är väl bara, alltså läget för IFK Göteborg just nu är väl ett exempel på att när ett lag får självförtroende och när det är en så jämn serie så kan det plötsligt svänga väldigt snabbt, och utan att vara blåvit så kan jag ändå se det fina i det. Mm. Och att det är en faktor som gör att mitt intresse hålls vid liv för den serien hela tiden, att trots vissa ekonomiska skillnader så lever ovissheten väldigt mycket, och att det blir svårare med vissa av de här ligorna där det blir mer när någon prenumererar på en titel. PSG är ju intressant, för jag vet inte om man skulle ställa frågan, har PSG, om vi kallar det för PSG-projektet, sen de blev liksom det nya PSG, har det ökat intresse för franska ligan? Mm. På ett sätt kan man kanske säga ja, för att flera har blivit intresserade av laget, klubben PSG. Jag gissar att de kan kanske sälja mer tv-rättigheter, nya marknader. Och det är helt enkelt för att de har så många världsstjärnor i laget.
Ja, och då spiller det över på de andra klubbarna också.
Ja, men svaret fortfarande ja. Har intresset för franska ligan ökat? Mm. Ja, det tror inte jag. Jag tror liksom inte att de ser den för franska ligans skull. De skulle börjat följa de här nya som går igång på att det är stjärnor där och ett stjärnbygge. De skiter väl i om det var Paris eller om det var i Lissabon eller Istanbul eller någonting sånt. Det är väl inte franska ligan som får dem att ticka. Så på ett sätt tror jag också svaret är nej nästan. Mm. Jag tror inte man liksom, de bryr sig mer om franska ligan, utan de är fascinerade av det här stjärnbygget.
Sen har ju både Ligue 1 och Serie A ungefär samma typ av problem vad det gäller, ska man säga, trovärdigheten. Alltså man har två dominanter. Man är en dominant i Italien, en dominant i franska ligan, som vinner sina ligor ganska överlägset år efter år. Men sen så när det kommer till Champions League, Europacup-spelet, så faller man ofta sådär i kvarten eller semin eller så. Man når inte hela vägen fram, vilket också gör lite grann att å ena sidan dominanter, å andra sidan så de är inte riktigt där ändå. Med de stora jättarna i de andra ligorna.
Särskilt som man känner med båda lagen och kanske framförallt PSG att det här är ett lag de har byggt för att vinna Champions League. Ja. Mest, det är det som är syftet nästan, får man känslan av i alla fall. Och Juventus firar väl en 8:e raka titel och det ska de ju göra. Mm. Men nog så, om de hade fått välja inför den här säsongen som var av de titlarna, så är det ju rätt uppenbart vad de är ute efter,
så är det.
Tror jag, om de bara fick välja en.
Så är det ju, precis.
Ja, och vi kämpar kanske på med intresset som eventuellt dödas. Men 8 raka, om vi bara ska nämna kort om sviter, hur Juventus 8 raka står sig vad gäller bli mästare antal år i rad. Mm. Det är ganska bra, men bäst är det ju inte. Det kan jag berätta för dig att det är fortfarande ingen, vad jag vet, som har slagit Skonto Riga, som hade 14 raka lettiska titlar mellan 91 och 2004. Rosenborg kom upp i 13 raka, ungefär i samma tid. Mm. Och längsta sviten just nu, det är faktiskt Bate Borisov, som har 13 raka och som eventuellt kan ta Rigas rekord. Mm. Blev överraskad, skulle kolla, ja, ska de kamma hem sin 14:e nu? Och det verkar som de spelar vår höst i Vitryssland.
Aha.
Så, men de ledde serien. Mm. Så de 13 raka är ju rätt imponerande. Ska jag avsluta här med att låta dig gissa, Anders, för jag hamnade på lite statistiksidor här. Mm. Vilken europeisk klubb har blivit ligamästare flest gånger?
Man tänker ofta kanske, eller man tänker ofta som att alla gör det, men skotska ligan, Rangers kanske, de hade ju en jävla period.
Vill du berätta lite om den perioden?
Starkol!
Det är ju en gammal klubb, Rangers, så det känns som de kan ha haft flera perioder.
Ja, men jag skulle gissa, visst.
Det är rätt.
Är det rätt?
Bra.
Det är rätt.
Ja. Rangers har blivit mästare 53 gånger och det är då rekord.
Har de någon sån svit som kan liknas med Bate?
Ja, han inte kollade. De verkar ju inte ha slagit Skontos 14 raka, utan Celtic har stuckit emellan. Speciella då, så 10 topplistan på vilka som har blivit mästare flest gånger i Europa, där då Rangers är etta. Trea är just Celtic, vilket ju säger något om den ligan.
Den dominansen.
Ja, dels att den har hållit på länge, men man får gå tillbaka ganska länge. Aberdeen var någon gång på 80-talet. Mm. Annars är det ju nästan två klubbar. Kan sticka mellan något Dundee eller så. Mm. Tror Real Madrid var på 10-topp. Benfica, Ajax. Men inget engelskt lag till exempel. Mm. Bate Borisov. Vitryssland har ju inte funnits lika länge som Skottland. Ge dem 100 år till så är de nog förbi.
Vi hörs om 100 år.
Jag hade något av en Beatles-helg.
Det har man lite då då.
Mm. Jag har det då och då. Det går i skov. Mm. Och som det alltid är när jag lyssnar på Beatles, så blir det också att jag läser mycket om Beatles. Mm. Det är lite halva grejen för mig. Att det finns så mycket historier om hur låtarna blev till. Om gruppdynamik och om bandmedlemmarnas personligheter. Och intern konkurrens och... Det är påfallande ofta likt det som vi sysslar med, inte journalistik, men att intressera oss för fotboll och fotbollslag. Jag känner mig alltid lite nervös när jag ska prata om Beatles, för jag gillar ju dem och vet en del, men gudarna ska veta att det finns de som vet mer.
Mm. Och, Beatles och Bob Dylan, där ska man passa sig.
Ja, det finns folk som ständigt är redo.
Och att, NFL, nu för tiden.
Ja, säkert. Ja, det finns säkert fler. Alltid redo och mästra och slå ner på eventuella faktafel. Men nästan lika pigga som Österfansen på det. De är inte riktigt på Österfansens nivå. Men,
tufft de har det nu, Öster.
Ja,
det
verkligen.
Får man säga, alltså.
Ja, sist just nu i Superettan. Ja, det är deppigt för dem. Då får de hämta styrka i sin statistikbank där de ju vet precis allt.
Precis.
Hur som helst, det jag fastnade för mest den här gången när jag lyssnade på musiken och läste artiklar, kikade någon bok och så, det var den interna konkurrensen mellan John Lennon och Paul McCartney. Man talar ju ibland om supergrupper som är ett ihopkok av... alltså Traveling Wilburys var en supergrupp, att man tar crème de la crème från vissa band. Beatles var ju i sig en supergrupp med flera låtskrivare, framförallt Lennon och McCartney och även George Harrison var det led också.
Ringo Starr skrev inte mycket.
Nej, han fick ju ofta sjunga någon låt på varje skiva. Trummisen Ringo. Och då är det ju ofta kanske en viss typ av låtar som är lite barnsliga kanske. Att den här passar Ringo. I get by with a little help from my friends. Eller Yellow Submarine. Eller så. Jag tänkte att vi ska komma till Ringo Starr senare, varför han ändå var viktig. Men han skrev inte så mycket, nej. Det har du helt rätt i. Paul och John var ju vänner förstås i grunden. Och de var ju unga när de träffade varann och stack till Hamburg. Och lagkamrater, om man så vill. Mm. Alltså de behövde varandra för att vara bäst. Och samtidigt då en ständig tävling de sinsemellan. Där de pushade varandra genom att de båda ändå var låtskriva genier. Men ville kanske ändå vara den som glänser mest. Mm. Gör, alltså utan den lilla tävlingen internt hade det kanske aldrig blivit så många mästerverk som det faktiskt blev. Mm. Och det finns ju otaliga historier om gånger de har bråkat och när det har slått över. Men för oss som bara fick låtarna så ska man ju vara rätt glad över den interna konkurrensen. Ett exempel, kanske Strawberry Fields, Forever. Vet du, det handlar ju om de här perioderna de var inne lite mer i, gick i barndom i Liverpool och så. Det är ju gammalt barnhem, tror jag, Strawberry Fields i Liverpool. John kommer och spelar upp den låten för Paul. Den här har jag skrivit. Och ofta så kunde de ju vara ganska dissiga mot varandra. Kan man ju känna igen nästan när man är två vänner och även kanske arbetskamrater. Att ja, säger jag till dig när du har skrivit en text. Bra gjort. Fast du kanske borde fått lite mer klappa på axeln. Mm. Men den här gången så ska Paul ha blivit väldigt imponerad. Och sagt det också att...
well done, John.
This was amazing. Strawberry Fields Forever. Mm. Och sen går han hem och skriver Penny Lane.
Hur är en revanschlusta?
Ja, vem vet. Revanschlusta eller visa. Jag kan också. Mm. Det är viktigt för mig att visa. Mm. Och det finns fler sådana exempel. På någon spelar upp någonting och sen så spelar nästa upp något som är... nästan ännu bättre, att man höjer ribban hela tiden. Mm. Och vilket ger fantastiska låtar. Att man vill dels kanske imponera på sin kompis, helt enkelt. Men även visa världen. De var från Liverpool, som du känner till. Och nu är det faktiskt en slump att jag tänkte rikta blicken mot ditt lag här.
Ja, Liverpool andra FC. Veckan en år.
Ja, det passar ju bra in här. Ja. Beatles från Liverpool, och nu ska vi prata om Liverpool. Men det är faktiskt en slump, för jag letade efter exempel på just den här typen av intern konkurrens. Och med två just lagkamrater som kanske triggar varandra till att ribban höjs. Och de gillar kanske varandra, men det finns också en liten tävling sinsemellan. Och då kommer jag tänka på Salah och Mané då. Mm. Spännande läge i ligan, fortfarande efter City, men också framme mot Barcelona Champions League-final. Mm. Huddersfield besegrades.
Semifinal, om jag får rätta det där.
Vad sa jag, kvartsfinal?
Nej, du sa i final.
Ja, förlåt, ja. Det är bra. Då har både Liverpool-fansen och Beatles-fansen lyssnar spänt. Ja. exakt så, semifinal. Så var det senaste matchen här mot Huddersfield, 5-0. Och jag noterar att det är jämnt även i skytteligan. Jag fattar ju också att det viktigaste, för jag har ingen anledning att beskylla vare sig Mané eller Salah för att vara dåliga lagkamrater. Mm. Det tror jag absolut inte. Mm. Men parallellt med de här titeljakterna så pågår även då skytteliga-jakten. Mm. Där det är jämnt. Inför matchen så mot Huddersfield är Salah ett mål före. Och Mané gör då mål och går upp i lika. Och Salah kontrar och gör sedan ett mål själv. Ensam ledning igen i skytteligan. Så blir andra halvlek. Då tar Mané ifrån tårna och så att säga presenterar Strawberry Fields för Salah. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. Titta vad jag kan. Och det är delad ledning igen i skytteligan. Och precis innan matchen tar slut så får Salah ur sig Penny Lane. Penny Lane is in my ear and in my eyes. Och han kan gå till sängs den natten som fortsatt ensamledare i skytteligan. Och ja, de har väl även lite olika personligheter.
Ja, absolut. Men du har ju någonting här. Det har ju från då kanske lite externa som har sett på Liverpool lite då. Och man har sett, man har ju själv känt sig som Liverpool-supporter att i vissa lägen säger att Salah kommer, kontingsläge, han har Mané som springer bredvid honom, kan med enkel passning garantera ett mål, men ta avslutet själv. Den själviskheten har ju funnits från båda håll ganska många gånger. Och ibland då så har då de som kanske inte, som bara dyker ner och ser ett sånt här läge då och så missar kanske då Salah istället för att passa till Mané som gör ett garanterat mål. Så så har de ju känt så att det finns ju någonting där. De gillar inte varandra. Och så läser man in lite grann. Man försöker se tecken i skyn sådär. Firar de, kramar de varandra på samma hjärtliga sätt som Firmino. Kanske kramar Salah eller Mané efter att den ena har gjort ett mål och sådär. Nej, kanske det finns någonting där. Men jag har ju hela tiden tyckt att det bara är larv. För att det behövs ju rätt ofta den här typen av konkurrens. Och sen om det är i Beatles eller om det är i Liverpool eller om det är i Motala AIF så är det ju säkert rätt bra.
Jag tror jag är jätteviktig för ett lag. Och det är alltid, alltså det är en balansgång så det inte slår över. Ett skräckexempel är väl när frisparken som AFC skulle slå Hammarby för någon vecka sedan eller två. När den interna konkurrensen går över till att man försöker hindra den andra från att kunna slå en bra frispark. Han ryckte ju honom i tröjan, en lagkamrat där. Och så med tiden så blev relationen mellan Lennon och McCartney också osund. Och jag är verkligen inte ute efter, men det är viktigt, de gillar ju varandra i grunden. Vi människor har ju en tendens att ofta gå på konflikter och man gillar att se, precis som du säger kanske, ja, grattar han Salah där lika innerligt som han gjorde när Henderson gjorde mål och vice versa. Vi gillar ju att söka efter sånt och kanske lite dålig på att lyfta fram när man hjälper varandra istället. Det finns ju, de hjälpte varandra jättemycket, John och Paul, med, lyssnar man på många Beatles-låtar så ibland är det ju nästan som tre låtar i en, att de kan byta karaktär och det kan vara att där har Paul kommit med ett inspel och de hjälpte ju varandra massor också. Men den här, precis som ett fotbollslag, lilla tävlandet sinsemellan, betyder nog jättemycket, precis som det gör mellan dina killar där.
Så det är ju spännande då, för att Salah då har ju blivit något av en, han är ju John Lennon av de två, om man får säga så, att John Lennon var ju ändå den som fram till att han mördades, och man får ju ändå säga att det hjälpte till att han mördades också för hans legend, eftermäle och hans legendarstatus. Det skadar ju inte om att bli ihjälskjuten.
Nej, det närmaste McCartney har kommit är ju att det finns konspirationsteorier att han dog ännu tidigare i en trafikolycka och att det är en stor konspiration där.
Ja, den, men
den har väl inte fått fäste utanför vissa väldigt insnöade bitarskallar.
Nej, men häromveckan, eller för en vecka sedan, så blev ju faktiskt så att Salah får ju prida då Times omslag, alltså Time Magazine. Det är alltså omslag som där de har en lista på de mest 100 mest, om det är betydelsefulla personerna i världen. Och så pryder han omslaget Salah. Det är ju en rätt stor grej, en fotbollsspelare. Och han har ju också blivit någon slags ambassadör för islam och så, eftersom han är troende. Och man kan säga ofta att han liksom faller ner i gräset efteråt och tillber Allah och sådär. Att han har ju på något sätt fått bli den goda muslimen i den här lite då sektariserade världen eller samtiden. Så att han har ju blivit, man fattar kanske inte det, hur stor han är i Sverige, men i många delar, alltså man är ju givetvis också stor, men han har blivit lite ifrånsprungen av Salah efter hans sensationella fjolår då Salah, där han slår alla tiders målrekord och så i England och sådär. Så man är ju lite grann i skuggan av, eller Paul McCartney är lite grann i skuggan av John Lennon i Liverpool just nu då, får man säga.
Ja, men han kan gå om, tror du?
Han kan gå om kanske, absolut.
Ja, men så är det ju, om när människor ska, du måste välja ett geni, John Lennon eller Paul McCartney, så är svaret oftast John Lennon. Det kan väl vara olika skäl till det, att alltså, McCartney var kanske lite duktigare, så, medans Lennon lite mer ångestriden och lite självföraktande. Han hatar ju sin röst, hade komplex för den. Och lite vildare i hjärnan kanske. Och aldrig riktigt bra när någon ska få en extrem geniförklaring är att McCartney var ganska, han var lite businessman och har varit också. Så att det fanns kanske liksom lite mer skruvade delar av hans hjärna, Lennon, som gjorde att då är det lättare att vända sig till honom om man ska välja ett geni, så. Så då får Salah vara Lennon då i så fall. Och Mané så länge var Paul McCartney. Men det är ju fler spelare i Liverpool. Och det var fler spelare i Beatles, så att säga också. Vid sidan av deras ständiga konkurrens så fanns ju George Harrison. Han var yngre än de andra. Han är född 43 och Lennon är född 40. Och det är ganska stor åldersskillnad när man möts i unga år. Han var väl 17 Harrison när de drog till Hamburg eller något. Så han var ju lite lillebrorsan i gänget. Kanske lite mer tillbakadragen personlighet. Men skrev ju också låtar. Och med tiden så skrev han allt fler låtar. Men han hade inte lika mycket låtar med på skivorna. Men tittar man idag då, så till exempel på Spotify, vilka låtar som är mest spelade av Beatles, så är det ofta George Harrison-låtar som ligger där. Så Here Comes the Sun och While My Guitar Gently Weeps och Something som han har skrivit är jättepopulära. Och jag tror även när de gjorde soloalbum sen efter splittringen att det var hans som gick bäst. Mm. Kanske för att han hade mycket material att ösa ur, för han har nog fått nej många gånger för sina idéer. Och det finns ju, jag vet inte om det är ett ordspråk, det är väl en travterm egentligen, som man brukar säga, när två träter vinner en tredje, eller vinner ofta en tredje. Mm. Och jag är inte kunnig på trav, men jag gissar då att det är två hästar som slåss om segern som är favoriter, och ytterspår så kommer en tredje häst. Mm. Och det blir korsdrag i kuponghögen, som man brukar säga, och vinner det.
Då är ju kanske den där, det är ju kanske Firmino.
Exakt, det var dit jag skulle komma då.
Ja, för det är ofta så snacket också går, och jag skriver under på det, att ingen av Sala eller Mané är ju så bra utan Firmino. Det är ju han som hela tiden möjliggör att de är så bra. Han gör rätt mycket av det jobbet som behövs för att de andra två ska glänsa.
Ja, det är ju, det blir liksom löjligt. Det går inte att säga att någon vann eller förlorade i Beatles. Mm. Alltså när två träter vinner en tredje. Det var inte så att Harrison vann. Men att han kanske med tiden så insåg folk hans genialitet lite mer när de två stora egorna slutade bråka med varandra. Han kunde ju fått det definitiva erkännandet när Frank Sinatra gjorde en cover på hans låt Something och presenterade den som, det här tycker jag är den bästa kärlekslåten som har skrivits på 1900-talet. Och sen säger Sinatra, yes, it's my favorite Lennon and McCartney production. Mm. Han har då inte orkat kolla att det är George som har skrivit låten. Mm. Lite drinkfull Sinatra säkert. Det är ju väldigt typiskt då att man lite glöms bort.
Ja, det är ju faktiskt lite sorgligt alltså. Men i alla fall, det var väl också så att när väl George Harrison skrev låtar och som de skulle spela in tillsammans, så var det också lite så att man la inte riktigt samma tid och energi som när McCartney eller Lennon hade skrivit en låt.
Nej,
det är lite grann som i Sky-studion kanske, eller i Viasat-studion. Det blir lite så när Firmino gör ett mål eller gör en bra aktion, så blir det lite grann så. Den står lite i skymundan för Salah eller Mané, för att de hela tiden ligger uppe i toppen av skytteligatabellen.
Ja, jag tycker den liknelsen håller ganska bra faktiskt. Men, och det här har man ju sett i fotbollshistorien också exempel på. När två träter vinner en tredje. Vårt första VM som vi har tydliga minnen av, VM 90. Italien är värdnation och de har Vialli och Mancini i laget i startelvan. Mm. Vem av dem ska bli den klarast lysande offensiva stjärnan? Svaret blir då Schillaci till slut.
Schillaci,
som
Harrison
inleder första två matcherna på bänken. Mm. Och han vinner skytteligan sen. Han är då VM 1990s George Harrison.
Mm. VM 94?
Och, ja, vem var George Harrison där?
Ja, det får ju nästan bli kneten.
Kenneth Andersson?
Ja, för då är det ju bombaren, alltså Martin Allin och brollaren Thomas Bolin, som ju har en egen, lite intern, får man säga, fight om vem som ska liksom få mest strålkastarljus. Båda är rätt stora egon på den tiden. Båda är ju skickliga. Båda har många mål i VM 94, men det är ju kneten som kommer lite grann där i ytterspåret och glider om och blir liksom, oj, var han så bra?
Ja, han börjar ju också det VM:et på bänken. Aha. Men Tommy Svensson, han är för bra. Och där är ju, om det är Brolin som är McCartney eller Lennon vet jag inte. Men han är ju stor nog att låta sig flyttas ner på en kant. Mm. Så att Kenneth, Harrison, Anderson får glänsa på topp. Mm. Och det är också ganska fint. Men de som vann turneringen, där håller ju inte liknelsen. Brassarna med Romario och Bebeto. Mm. Massinio blev ju inte riktigt Harrison där. Utan där var det ju en Lennon-McCartney-triumf som tog guldet till slut. Bästa exemplet någonsin nästan från idrottshistorien på när två träter vinner en tredje. Det måste ju vara konståknings-OS i Lillehammer med Nancy Kerrigan, Tonya Harding, Skönheten och Odjuret. Mm. Extremt bitter, uppmärksammad duell. Och så kommer ytterspår Oksana Bajul, en ung ukrainska, och tar hem guldet.
Ja.
Det är nog det bästa exemplet.
Okej, men innan vi knyter ihop den här Beatles och Liverpool-säcken. Vi har pratat om Harrison, McCartney och då Lennon. Men Ringo Starr då? Den lättsamma?
Ja.
Som får göra lite de barnsliga typer av inspelningar.
Ja, alla gillade ju Ringo. Mm. Man bråkade med varann kanske en del och det var mycket intern konkurrens. Och gillade alla Ringo Starr. Och han har ju fått en del, jag ska inte säga att han blivit förlöjligad, men det var Lennon som sa någon gång att he's not the best drummer in the world, Ringo. He's not the best drummer in the Beatles even. Det är svårt att veta, han var så jävla sarkastisk när han var ironisk och när han var, han hade ju det där i sig med one-liners.
Mm.
Men han var ju där som trumslagare och han sjöng ibland. Och ingen tyckte väl, pekade på honom och sa att han är geniet. Mm. Men det var kanske var han som gjorde att gruppen höll så länge. Och förstämningen kan ju ha varit jätteviktig. Att han inte hade det här kukmäteriet på samma sätt i sig. Mm. Och att alla gillade honom. Alltså han har väl fått erkännande som trummis i efterhand också. Han kunde väl trumma liksom. Mm. Men han har ju inte liksom hållits på samma musikaliska genialitetsnivå som de andra. Mm. Men kanske tack vare honom som gruppen höll ihop. Mm. Som lite the unsung hero kanske. Mm. Och sådana är också lätta att hitta i ett fotbollslag. Kan du hitta någon sån på plan i dina killar?
Alltså James Miller får väl vara den då. Ja. Som har också liksom periodiserats en del. Att boring James Miller och allt vad det betyder. Men han är ju alltid där när det behövs. Och han är ju liksom Mr. Reliable i Liverpool.
Ja.
Så att lite så kanske.
Kanske mer att Milner ändå, jag tycker inte riktigt han passar. Han är mer som att han är producent kanske.
Ja, han är också lite den gamla stöten i Liverpool också som står för liksom rutinerna och erfarenheten.
Exakt så. Mm. Så han är lite mer, alltså Beatles behövde ju alltid sin producent som höll dem i lite tyglar också. Mm. Söker ju mer en som är där för, som kan to have a laugh. Mm. Och som när folk bråkar som säger så kommer igen nu killar. Då skärper vi till oss. Men som även kan gå in också att säga sjunga Get By With A Little Help From My Friends när det behövs. Mm. Jag vill ha, har du ingen liksom lite spexig typ? De lyser med sin frånvaro.
Ja, det är inte riktigt det. Det laget kanske.
Men folk kan väl pröva med sina egna lag. Mm. Barcelona funkar ganska dåligt för där har man en så tydlig kung med Messi. Men det finns säkert, det kan ju vara allsvenska lag. Behöver ju inte vara internationellt. Vi har säkert kreativa lyssnare som kan försöka hitta. Alltså vem är Paul, John, George och Ringo i ditt
Örebro.
Lag. Ja, det hade man ju velat se.
Bertilsson.
Ja, precis. Man får ju liksom anpassa nivån lite. Ja, men det hade varit för säkert på att någon kan komma med en bra kvartett. Mm. Sådana mejl skulle jag gärna läsa.
Ja. Vi vill gärna ha en från Österfansen. Hur ser det ut i Öster just nu? Ja. 2019.
Ja, vi kan, ja, precis. Får de gräva historien?
Nej, det gör de inte. Här
nu. Nej, men det kan folk göra. Sen hade det ju varit roligare också, för nu, vad jag vet, har jag inte sett några kraftiga bråk mellan Mané och Salah. Nej. Men man kan ju säga att det här kanske är, alltså under i alla fall deras tid i Liverpool, det tidiga Liverpool. Mm. Just det här dagens Liverpool. Man delar ju ofta upp Beatles i det tidiga Beatles och det sena Beatles. Där det tidiga var mer okomplicerat, rakare låtar, banalare texter, lite mer ös, spela live. Medan det sena Beatles spelar inte live. Och fanns ett mer mörker, mer skruvat, så det var mer droginfluerat. Mm. Men också kanske högre stunder av briljans. Mm. Om det här är det tidiga livet, hade ju varit spännande om vi får se det sena Liverpool där. När Salah vill låta sig bli lite LSD-influerad i sin fotboll. Och när Mané vill föra in lite mer rakare stuk, och så har vi Firmino som vill ha in indiska influenser. Och så tar de det hårresande beslutet att nu slutar vi uppträda live. Det hade ju varit något.
Det vill man vara med. De sätter mig på stubben direkt. Ja.
Alltså. Och sen så träffas de för och, som parallellen till den här spelningen de gör återföringen på taket som Beatles gjorde när det har gått 6-7 år. Så hela världen kan beundra detta. Jaha, Anders, hur är läget mellan dig och Kringlan nu då?
Ja, det är oklart faktiskt. Jag vet inte riktigt.
Nej, det var lite högt tonläge förra veckan.
Ja.
Framförallt från Kringlan.
Nej, det får man väl ändå säga. Jag bidrar inte så mycket till det höga tonläget.
Komiker, ja. Kringlan eller
tidigare programledare och så, både i tv och i radio.
Ja, absolut. Kan du bara berätta kort vad som har hänt? Du behöver inte dra dig i långbänk, men varför ni hade ett meningsutbyte som ändå fick mig att höja på ögonbrynen lite.
Ja, jag kom lite grann från ingenstans. Förra veckan blev jag uppringd av SVT, Kulturnyheterna, ska göra ett inslag om spelbolagsreklam. Och som alla som lyssnar här vet så tog vi det beslutet då i höstas och tackade nej till alla spelbolag. Jag ställde upp intervjun utan att veta vilka som i övrigt var med i Kulturnyheternas inslag. Och pratade lite grann om varför vi tog beslutet och vilka följder det hade fått och sådär. Och sen när det har sänts dagen efter så är det då Kringlan som börjar veva ganska friskt.
Han var också intervjuad i...
Han var också intervjuad taget, ja. Och som då var för spelreklam. De har ju det då i sin podd. Och
hyllar väl till och med dem.
Hyllar dem och har gjort det i sin sak.
Ja, vilket få igenom är kanske ganska smart gjort rent strategiskt. Ja. För att den bollen springer inte så många andra på.
Nej, jag har inga problem med det. Nej. Men han går till attack då för att han, någon av hans följare har tipsat om att när vi gjorde Offside Live till exempel så hade vi som en av våra sponsorer till detta, Carlsberg. Och så skickar han en skärmdump och så är det massa då som följer med och som tycker att vi är det för hyckleri från offside. Ja. Man säger nej till spelbolag och man är PK, men så tar man med alkoholreklam.
Vi såg att det här låg närmare sporten med spel än vad alkohol gjorde och vi kunde inte välja alla.
Nej, vi förväntas inte att granska, det har jag sagt rätt många gånger, förväntas inte att granska. Till exempel om vi har ett bilmärke som annonsör i tidningen eller här i podden, så vi förväntas ju inte granska bilbranschen eller till och med dryckesbranschen, alkoholbranschen. Men därmed så förväntas vi ju kanske granska vad som händer och som pågår just nu då med matchfixning och spelbolag och hur inverkan på journalistiken och sådär. Så för oss är det ju rätt enkelt.
Ja, men du svarade ju honom lite då. Och,
sagt att hålla god ton.
Ja, så svarade du tillbaka och när du tröttnade lite grann så skrev du till honom att du får höja nivån om du vill fortsätta diskutera. Jag parafraserar, men ungefär så var det väl, va? Då drog han upp det. Det var inte Strawberry Fields han presenterade, utan det blev en inverterad version, att han uttryckte ganska grovt mot dig, och sen har han inte pratat så mycket mer kanske. Men hur som helst, och så märkte jag ju också då att folk, jag vill egentligen inte ta upp det här för att jag skulle prata om spelstopp eller om ditt bråk, det var väl inget bråk kanske, men att jag noterade då att en del halkar in. Och jag såg
slider in, kan man
och
säga.
Ständigt denna giffen på en popcorntuggade Michael Jackson. Han sitter och maniskt ler och slänger i sig popcorn. Det jag tänkte på är att jag aldrig slutar fascineras av hur vi människor är programmerade. Att vi slutar aldrig tycka att det är kittlande med konflikter och personliga bråk. Majoriteten av världens befolkning får väl säga är emot våld och krig, alltså bråk på den nivån. Men väldigt få är det som säger nej till att ta del lite av när två tjafsar eller uttrycker sig om varandra. Att man ser det som underhållning helt enkelt. Det tror jag är viktigt att komma ihåg, att vi har i oss även i vår bransch. För så kan jag också tycka att det blir liksom lite hyckleri även åt det hållet, att man ofta låtsas bry sig om vad sakfrågan är, vad de här två personerna bråkar om, oavsett om det sker på Twitter mellan dig och Kringland eller om det är på Aftonbladets kultursida. Men det känns som en ganska stor mängd av dem som vill göra något inlägg själv eller komma med någonting, att ligger det inte någonting i det här? Jag tycker att jag ser igenom många av dem, att de tycker bara det är spännande att det är dålig stämning och att de utan att betala får sitta och titta på detta. Och jag tycker Beatles har en plats här med faktiskt, med Paul och John, för alltså medier och konnässörer älskar ju att prata om deras bråk och konflikter, och man ser nästan det som underhållning då, att det adderar någonting till historien. Hur dålig var stämningen när de spelade in White Album? Vad sa de till varandra? Och vad låg det i att Paul McCartney sa "Well, it's a drag, isn't it?" när han fick reda på att John Lennon blivit skjuten. Vad är det för sak att säga? Fast han kanske var i chock, vem vet. Det är inte lika spännande att lyfta fram allt fint de gjorde tillsammans. Att de i grunden var två jättebra vänner som hjälpte varandra till stordåd och som brydde sig såklart jättemycket om varandra. Och det bråkades definitivt med åren. Jag har svårt att se att det inte skulle göra det mellan två så kreativa personer som arbetar så nära varandra under en så intensiv tid och med det yttre trycket som alltså hela världen tittar på. Det är nog svårfrånkomligt. Men vi är lite dåliga på kanske att se bra saker som hände. När de spelade in Abbey Road som var ett av de sista de gjorde då, så har det skrivits mycket om att stämningen var dålig. Läste jag nu i helgen att efter de tog det här klassiska omslaget vid övergångsstället, du vet, så då gick John och Paul hem till Paul och hängde. Vad de nu gjorde, de kanske rökte någonting, vem vet. Men bara en sån liten grej tyckte jag var fin att se. Ringo gick på zoo för övrigt. Det är också roligt. Samma med Oasis-bröderna nästan. Där det också har funnits jättemycket konflikter då mellan Liam och Noel. Och eftersom de är ganska, precis som John Lennon, bra på att uttrycka sig och citatvänliga, så blir det nästan också bara underhållning. Alltså, var är Frida Boisen när man behöver henne? Ingen skriver ju liksom texten att gud vad sorgligt, två bröder som växte upp tillsammans och som har haft det här bandet och de pratar inte med varandra. finns det något sätt att de ska kunna göra det igen? Det var så kul om de blev, det är ju väldigt sorgligt det här. Mm. Det är väldigt få som ser det så, utan det blir ju en del av underhållningen. Mm. Och även för oss, om du tar senaste landslagssamlingen med alltså allt som skrevs och sas som Emil Forsberg och Nilsson Lindelöf och fanns det en fnurra på tråden med landslagsledningen där. Skitsamma om det gjorde det eller inte. Men hur många tänkte, nej, fan det verkar vara dålig stämning nu i landslaget. Nu kommer det bli mycket svårare att nå EM för oss. Mm. Fan vad synd, hoppas de löser det här. Mm. Det gör ju inte så många. Nej. Och jag är inte, utan man ser det här som lite kittlande underhållning, tror jag. Att man har det i sig, helt enkelt. Mm. Och även vi i media, liksom att det är inte bara för att få rubriker, utan att människan har det i sig. Att vi kan gå på hur mycket som helst om domarnas säkerhet och hur viktigt det är de på planen, att hur svårt deras jobb är. Och sen så fort matchen är slut ändå går man fram till spelaren och frågar, borde du inte haft straff där? Eller vad tycker, var du offside verkligen? Att man vill ta del av det här spännande, i alla fall när man har lite puls. Mm. Så. Och det blir underhållning av det.
Ja, jag håller med dig. Ja. Jag har inte så mycket mer att säga.
Men ska vi försöka lyfta fram när vi ser fina tecken på, det är ingen stor grej att Paul och John går hem och umgås efter de har tagit den här bilden. Men det är ändå någonting. Mm-hmm. Och sådana små grejer med vänskap, oavsett om det är allsvenskan eller i andra delar av fotbollsvärlden, kan väl vara fint att lyfta fram när det sker. Mm. Och försöka göra det i alla fall.
Ja, absolut. Ja,
sen ska vi inte bli någon slags, alltså all you need is love av det hela.
Man balanserar lite där.
Det får man göra, men att man också kan se bra saker som sker.
Absolut, Johan. Då säger vi så.
Du tyckte det var lite platt.
Nej, inte alls. Jag förstår vad du är ute efter. Ja. Jag håller med dig. Vi ska säga det efter att ha gjort detta avsnittet i samarbete med Lexus, som var ett av dessa företag som direkt tog kontakt med oss för att uttrycka positiva de var till vårt initiativ då att säga nej till spelreklam. Och Lexus säger att även om det är svårt att undvika spelreklamsfria miljöer så försöker Lexus ändå prioritera det, vilket gör att de under hela året dessutom kommer att synas med helsidor i Offside, alltså i tidningen.
Ja, detta avsnitt också i samarbete med Kommunal som är fackförbundet för brandmän. Och Kommunal arbetar bland annat för att brandmän ska få högre lön, rätt bemanning och en kvalitetssäkrad utbildning. Eller som brandmannen Mattias Lagerman uttrycker det: jag är fackligt engagerad för att jag vill påverka min arbetsplats och hur jag tycker att Kommunal ska arbeta med våra frågor. Ju fler vi är, ju starkare blir vi i förhandlingsbordet. Och man kan läsa mer om vad Kommunal gör för brandmän på kommunal.se/räddningstjänst.
Ska vi avsluta med att ta upp någonting med Blåvitt igen? Eller? Jag kände att jag...
Var första hemmamatchen jag inte var där på i år faktiskt.
Ja. Ja. Jag blev lite trött med själv när man nu inser hur lite man kan egentligen. Och också lite grann att man jobbar med fotboll där det kan svänga så otroligt snabbt.
Jag har väl hur, då, sagt, hur då, hur lite du kan?
Ja, men jag har väl sagt det ett par gånger i denna podden inför allsvensk premiär. Jag tror till och med jag sa det kanske efter premiären mot AFC Eskilstuna när de förlorar. Och det ser riktigt deppigt ut. Och efter 15 minuter på Gamla Ulvi hemmapremiär mot Elfsborg så att du och jag bredvid varandra, så sa jag fy fan vad detta kommer att bli tufft för Blåvitt. För det såg så riktigt, riktigt dåligt ut. Sen i minut 20 hemmapremiär mot Elfsborg och framåt så har du egentligen, visst man har förlorat mot Djurgården och sådär, men det har ju varit, man har vänt på steken helt och hållet. Alltså det är ju som svart vitt. Uh-huh. Och nu så spelar ju kanske Blåvitt den fotbollen som är nästan roligast att titta på just nu. Och alla de här, jag sa det också till dig innan säsongen, alltså värdet på den här truppen, om man nu ska liksom tänka att de ska kunna sälja för att få lite ordning på ekonomin och så. Det finns ju inte en spelare att kränga i den truppen. Nu kollar man så, Benjamin Nygren, vad kan han gå för? Är det 35-40? Ärligen, man kan ju säkert upp i 20-25 millar nu. Vi har Sebastian Olsson, jävla bra. Vi har Parker, han är säkert 20 millar, holländsk klubb. Du vet nu, så snabbt och så lite som man kan. Och man får väl, jag vet inte vem det är.
Det är väl en bra insikt.
Ja, nej, men det är
men,
ju
men
så.
Du kände att du har, alltså, vad menar du här? Att Blåvitt har dragit ner brallorna på dig lite?
Ja, men ja. Lite grann. Ja. Det är ännu ett bevis på att man inte vet så jävla mycket. Alltså,
nej.
Om och saker och tills man gissar och man tänker och man resonerar och man analyserar. Och man har, i vissa fall så har man också liksom inblick. Och man vet hur ekonomin ser ut, man vet hur förutsättningarna ser ut och man vet hur stämningen är i en klubb. Och sen så bara vänds allting och nu är det så jävla soligt. Visst, de har sina otroliga utmaningar ändå.
Det ja, såklart. Ja.
Och det, vi har spelat 6 omgångar av allsvenskan, mycket kan hända.
Ja, men de spelar ju nästan ut regerande mästarna.
Ja.
Det får man nästan säga att de gör faktiskt.
Ja, de gör ju det. Ja. Och stundtals alltså, så spelar de ju en fotboll som är rätt komplicerad och svår, fast de klarar av det med unga spelare.
Men de, alltså pressspelet, de har ju blivit jobbiga att möta igen.
Ja, också. Men pressspelet som de sätter, som jag tycker är det bästa just nu, är alltså, nu pratar jag lite grann som att jag vet saker igen, och så får jag äta upp det. Men jag säger så, för att nej, men just pressspelet, är, man, det finns mycket man kan prata om individuella prestationer och så i Blåvitt till exempel, men pressspelet, det kollektiva pressspelet, som är jättesvårt att försöka implementera ett lag, det lyckas de med. Men de här unga, alltså det är ju saker som man ibland måste ha väldigt hög spel, för att pressa bara 2 av 4 i ett läge till exempel, då är det ju helt men, då är det ju bara nackdel för laget, för då blir det jätteytor på centrala mittfältet. Det är bara enkelt att slå förbi det och sen så har man jätteytor. Men de sätter det, och det krävs att hela laget sätter det för att det ska funka. Och det är fan inte lätt att sätta det under den pressen som de har varit i under hela vintern här.
Det måste ju vara en speciell känsla, eftersom väldigt många av de här spelarna som, för så är det ju, det är ju inte att de har, alltså poängmässigt så är det ju bättre än förväntat. Mm. Men det är ju väldigt mycket mer än så. Det är inte några tursegrar. De har ju spelat ut lag. Elfsborgsmatchen var ju lite märklig, som du säger, eftersom den svängde helt när IFK Göteborg gjorde 1-0. Mm. Men både mot Helsingborg och mot, framförallt mot AIK, så är de ju helt dominanta på banan. Mm. Så de har ju kommit på ett sätt som jag tror stärker mycket. Och i det här laget som spelar så är det ju fullt med spelare som var med om hela fjolåret. Mm. Och som var med om vintern när ingen tror på dem. Och som var med om försäsongen som är strulig och de klarar inte av att slå Varberg. Det är inte många som gör i och för sig just nu. Det var ett dåligt exempel. Varberg är 5 raka i Superettan. Men att de har gått igenom det tillsammans och nu får det här. Mm. Alltså den känslan måste ju vara svåröverträffad på vår nivå. Mm. Inte liksom hur mycket man kan njuta av den så, men det måste ju vara något speciellt ändå. Mm. Att vi tillsammans har blivit, inte utskrattade, men nedvärderade och håller inte måttet. Och så kan vi göra på det här sättet. Vi råkar inte bara slå AIK, utan vi är mycket, mycket bättre än AIK. Mm. Alltså gå till jobbet för dem idag. Måste ju vara härligt.
Ja, och så i andra änden har man AIK, men det kan vi prata om en annan gång.
Ja, jag såg att, jag är rädd att uttala klubbnamnet fel, men den här iranska toppklubben Esteghlal, tränaren där, Winfried Schäfer, efter att det hade gått lite tungt, nekades inträde till träningsanläggningen. Han skulle gå in där, så blev han inte insläppt. Mm. Där är väl inte Norling med Carl Berg än. Han har blivit förvånad.
Men det är en förlust mot AFC i nästa omgång. Mm. Och sen så nekas han inträde.
Ja, och vi ser. Men det är ju, ja, de har det jobbigt. Men jag tycker inte du ska vara, du kan väl skämmas lite grann. Det är väl bra att man säger att man hade fel då, eller att man kan bli överraskad. Mm. Men jag tycker att man ska se det som i grunden någonting att vara lite glad över.
Mm. Därmed, Johan, önskar vi alla våra kära kompisar som lyssnar på oss en trevlig vecka. Och så säger vi, ta hand om er tills nästa vecka.
Ja, hej!
Hej!